Kära himmelske fader, jag vill tacka dig för att vi får komma inför dig och vi får studera ditt ord. Herre, vi har läst om berättelsen om äktenskapsbryterskan och hur du handskades med henne. Och jag ber att vi ska kunna få en klarare bild av vad det verkligen innebär. Jag ber att vi ska få en klarare bild av Gamla testamentet och Nya testamentet och hur de relaterar till varandra. Hjälp oss att kunna se en bild utav dig, Jesus. Det är min bön. Även om vi inte får alla svar, Herre, låt oss få några svar åtminstone. Det ber jag i Jesu namn. Amen. Hur många personer här har någon gång läst om de olika dödsstraffen i Gamla testamentet? Och hur många här har känt obehag när ni har läst det? Någon här inne som kan säga, ja, det har jag gjort. Absolut. Jag också. Man läser om olika saker och man känner att det kanske rent utav är förskräckligt. Och man förstår inte, hur kan det här stämma överens med den bild som finns i Nya testamentet? Många människor använder dessa texter som ursäkter för att förkasta Bibeln. Och många gånger så tror jag att vi som kristna har inte heller ett bra svar på frågan. Faktum är, när man börjar att tala om dödsstraffen i Gamla testamentet, när man börjar tala om hemska saker som hände, så finns det fyra olika reaktioner som jag märkt att människor gör. En utav fyra. Okej? Den första reaktionen är att människor tar distans ifrån Gud. Okej? Man läser om dödsstraffen, man läser saker som man känner sig obekväm med och man tänker, det där vill jag inte ha någonting med att göra, jag tar avstånd från Bibeln, jag tar avstånd från Gud, jag vill inte ha någonting med det här att göra. En person som gjorde det är till exempel Richard Dawkins. Jag vet inte om ni känner honom, han är kanske den mest kända ateisten i världen. Han skrev en bok som kallas för Illusionen om Gud. Och han sammanfattar en av orsakerna till varför han förkastade Bibeln. Han skriver så här: Gamla testamentets Gud är antagligen den obehagligaste figuren i hela skönlitteraturen. Avundsjuk och stolt över det. En småsint, orättvis, hårdhjärtad maktmänniska, en händlysten, blodtörstig, etnisk rensare, kvinnohatare, homofob, rasist, barnamördare, folkmördare, sonmördare, sjukdomsspridande, storhetsvansinnig, sadomasochistisk översittare, som nyckfullt och illasinnat slår åt höger och vänster. Okej? Okay. Det här är hans bild utav Gud. Och därför förkastade han Gud, för han tyckte att Gud var på det här sättet. Vill ni veta en sak? I ärlighetens namn. Om ateism innebär att jag förkastar en sådan Gud, så är jag också ateist. Om det här är den bilden som Gud, som Bibeln ger utav Gud, då vill inte jag ha någonting med Gud att göra. Om det som Richard Dawkins säger stämmer, då kan inte jag vara troende. För jag tycker att det är inte en god Gud. Men jag tror ändå att Richard Dawkins bild av Gud är en grov förvrängning utav den sanna bilden som vi finner i Bibeln. För faktum är att Richard Dawkins bortser ifrån alla de texter som tydligt presenterar Gud som en oändligt kärleksfull Gud. Ta till exempel hans tålamod med sitt folk Israel i Gamla testamentet. Hur många gånger hade han inte tålamod med dem? Och vad med andra nationer? Han väntade generation efter generation för att de skulle omvända sig. Han glömde bort berättelsen om Nineve. Hur Gud hade sagt att hela den här staden skulle förstöras, men Gud förlät dem när de omvände sig och vände sig till Gud. Han glömmer bort hur Gud bryr sig om de fattiga, hur han bryr sig om de utsatta, hur han bryr sig om de förtryckta, de som har förlorat sina fäder. Alla dessa bilder finns också i Gamla testamentet. Så det är inte en rättvis bild att säga att Gud är på det här sättet i Gamla testamentet. Finns det ett annat sätt? Det finns det andra sättet, som den andra reaktionen som människor har, är att man vill försöka förändra på de svåra texterna. Okay? Den första är att man tar distans ifrån Gud och Bibeln. Den andra är att man vill försöka förändra. Man har den här bilden i sitt sinne att Gud, han straffar aldrig. Han gör aldrig någonting strängt, någonting hårt eller någonting som på något sätt något aktivt straff. Och då tar man det här, den här förutfattade meningen, och man säger oavsett vad Bibeln säger så tror jag inte att så är fallet, utan jag försöker passa in min bild utav Gud i Bibeln. Och för att göra det, man tänker att ja, men Gud, han är en stor teddybjörn i himlen, han gör bara de sakerna som är goda, eller han är bara god och mild och han är inte alls sträng. Men om man ska kunna få den bilden ifrån Bibeln så måste man förvränga texter. Och det vill vi inte göra. Och människor som har den här uppfattningen, de säger till exempel att det var bara människors begränsade syn på Gud som gjorde att de skrev så i Gamla testamentet. Kanske ni har hört sådana uttryck. Ja, på Gamla testamentets tid då var de så vidskepliga och inte så intelligenta. Så de trodde liksom att det här var Guds vilja, men egentligen var det inte så. Vi vet mycket mer nu. Okay? Det här är att förvränga bilden på något sätt, så bilden som Bibeln ger. För på något sätt så säger man att ja, Moses, han när han var uppe på berget där med Gud så fick han saker om bakfoten kanske. Jag menar, mannen var ju 80 år. Klart att han, vad kan man förvänta från honom? Men det är inte en korrekt bild som Bibeln ger. Det var Gud som gav de här befallningarna och vi kan inte försöka förändra det för att passa in det med vår bild utav Gud. Utan vi måste låta Bibeln tala om för oss vilken bild Gud har. Eller hur han är. I Romarbrevet kapitel 11, vers 22 så står det så här. Romarbrevet 11, 22. Se här Guds godhet och stränghet. Hans stränghet mot dem som föll, hans godhet mot dig, om du blir kvar i hans godhet. Annars blir du också borthuggen, står det. Så enligt Bibeln så är Gud både god och sträng. De här båda aspekterna finns i Guds karaktär. Han är både nådefull, men han är också rättvis. Den tredje reaktionen som människor har, det är kanske den som jag tror de flesta kristna har när de läser om hemska saker i Gamla testamentet. Och det är det här jag kallat för en dissonans. Att man tror helt enkelt det finns inget bra svar. Det går inte att förstå. Guds vägar är mystiska och vi kan inte förstå det. Utan istället så väljer vi de behagliga bitarna, de som vi känner oss bekväma med. De väljer vi att läsa och så ignorerar vi resten. Vi hoppas att ingen läser det, och sen när vi läser igenom Bibeln på någon bibelläsningsplan och hamnar på de här verserna, då skyndar vi fort igenom dem tills vi kommer till något bra, bekvämare ställe. Så, nu är det den bilden av Gud som jag tycker om. Och man lever på det här sättet. Man tänker ibland kanske att ja, det som det står i Gamla testamentet, det var Gamla testamentet. Men vi lever nu i Nya testamentet och nu är det en helt annan Gud. Vi tjänar inte den där grymme guden i Gamla testamentet, utan vi tjänar den vänliga, nådefulla Jesus som förlät den här äktenskapsbryterskan. Och som gjorde alla de här vänliga och nådefulla sakerna. På något sätt skapar man en dissonans här, att de bilderna i Gamla testamentet och Nya testamentet, de stämmer inte riktigt överens. Och det är bara något vi får leva i. När Bibeln säger, för det första, det finns ett problem med det här. Dels är det att Guds domar finns också i Nya testamentet. Så vi kan inte bara komma bort ifrån det genom att säga att ja, men jag tror bara på Nya testamentet. Vi får samma problem där. En annat problem som vi får är att Bibeln säger, som vi sjöng här i vår inledningssång, att Gud är densamme igår och idag och i evighet. Jesus Kristus är densamma igår och idag och i evighet, står det i Hebreerbrevet 13:8. Gud förändras inte. Det är inte så att han var på ett visst sätt i det gamla testamentet och sen jag tänker att det där fungerar inte riktigt. Det där med straff och sådana saker, det höll inte. Nu får jag försöka en annan approach. Nu tar vi nåden istället. Vissa har den bilden, men det är inte alls den bilden som Bibeln ger. Jag tror att det finns ett bättre sätt att närma sig den här frågan på. Och det är att lyssna. Att lyssna. Ni vet, i en relation, i min relation med Hulda till exempel, så har jag lärt mig att det är det bästa sättet. Och om det är någonting som jag upptäcker med Hulda som jag tycker verkar konstigt. Okej, ni vet, innan jag gifte mig med henne så tänkte jag att hon är felfri. Och hon är otroligt fantastisk. Hon är den bästa frun som någonsin finns, enligt min övertygelse. Men när man träffar en person, och ni vet alla, att man börjar upptäcka kanske saker som man tycker är räva konstigt. Varför beter sig personen på det här sättet? Och vad kan man göra då? Ja, man kan antingen ta distans från personen. Man säger nej, det här var inte det jag ville ha. Jag skiljer mig från den här personen, jag lämnar den personen. Okej, okay? Så kan man göra. Man kan ta distans. Eller så kan man försöka förändra personen. Man går in och säger nej, du ska inte vara så här. Nu ska jag ändra på dig så att du blir så här och så här. Men det är inte heller någonting bra. Man försöker passa in sin egen bild av hur den här personen ska vara. Och sen försöker man fixa till det. Det är precis som de här personerna som försöker förvränga bibeltexten för att passa in den guden som de vill ha en relation med. Eller så tar man en dissonans, att man bara ignorerar problemet och man säger okej. Okay, ja, jag får vara så där, jag ska fortsätta vara principfast och göra mina plikter, men jag förstår inte alls vad hon sysslar med. Okej? Okay? Den här dissonansen. Men det finns ett annat sätt tror jag också. Och det är att lyssna. Okej? Okay? Jag går till henne, jag börjar lyssna på henne. Varför gör du på det här sättet? Och kanske får jag en förklaring som hjälper mig att kunna förstå varför hon handlar på ett sånt sätt. Kanske är det någonting att jag förstår en viss bakgrund som hon har gått igenom. Kanske är det någonting som hjälper mig att visa nåd. Att förstå att okej, okay, det här är varför hon gör på ett visst sätt. Och så kan vi göra med Gud. Om det är någonting vi inte förstår i vår relation med Gud. Låt oss lyssna på honom. Låt oss ställa frågan. Gud, hur fungerar det här? Låt oss studera de här svåra texterna. Låt oss studera dem i sitt sammanhang. Låt oss studera dem och låta bibeltext förklara bibeltext och be om den helige andes vägledning. Har inte den helige ande lovat att leda oss in i hela sanningen? Tror vi på det eller gäller det bara vissa situationer? Vet ni, jag tror att det gäller även i de svåra texterna som handlar om dödsstraffen i Gamla testamentet. Jag vill att vi ska titta på det. Vi kommer att finna svar. Även om alla svar kanske inte alltid är enkla. I berättelsen om äktenskapsbryterskan så tycks det som om Jesus går emot Gamla testamentet. Okej, äktenskapsbryterskan hade begått äktenskapsbrott. Hon var tagen på bar gärning. Lagen sa att hon skulle stenas, eller hur? Det läste vi. Men Jesus säger, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Hur kan Jesus gå emot de här dödsstraffen i Gamla testamentet? Var det så att han kom för att upphäva det här? Han sa, nu, det här förskräckliga dödsstraffen som jag gav till Israels folk när de var i Egypten, nu bort med det. Inte, jag vill inte ha något med det här att göra, utan nu är det bara nåd som gäller. Många har dragit den slutsatsen, men det stämmer inte riktigt med det sätt som Jesus beskriver sin roll. För i Matteus kapitel 5, vers 17 och 18 så säger Jesus att inte minsta prick i lagen ska förgå, eller hur? Han kom inte för att upphäva lagen eller profeterna, utan han kom, och inte minsta prick skulle förgå. Han kom för att uppfylla dem istället. Så hur passar det här ihop då? Dödsstraffen i Gamla testamentet var inte en del av de ceremoniella buden som Gud gav, som skulle peka fram emot Jesus som Messias, som Jesus upphävde på korset. Dödsstraffen i Gamla testamentet var moraliska bud. Det var moraliska bud. Så vi kan inte bara säga att Jesus kom för att ta bort de här. Hur kunde han handla på det sättet som han gjorde med äktenskapsbryterskan? Om vi tittar i Gamla testamentet så finner vi en hel del olika dödsstraff. Ibland så används det här emot sabbatsbudet, och det kanske ni har hört någon gång att man säger att det var dödsstraff på att bryta mot sabbaten, och därför så gäller inte sabbatsbudet idag eftersom det var dödsstraff för att bryta mot det. Och förstås, vi ska inte döda alla människor som bryter mot sabbaten, så därför så gäller inte det budet. Är det någon som har hört något i stil med det? Den resonemanget? Några stycken? Men vet ni, man får ett väldigt stort problem. För om man tittar i Gamla testamentet så är det inte bara sabbatsbudet som är dödsstraff för, utan det är varenda en av de 10 budorden. Jag kan bara läsa upp dem. Att tjäna andra gudar, det var dödsstraff i Andra Mosebok 22:20. Om att tjäna andra gudar. Att göra sig ett beläte, 5 Mosebok 4, vers 25-26. Att missbruka Guds namn, 3 Mosebok 24:16. Att bryta mot sabbaten, som vi sa, Andra Mosebok 31:15. Att vanhedra din far och din mor, 5 Mosebok 21:18-21. Att mörda, Andra Mosebok 21:12. Äktenskapsbrott, 3 Mosebok 20:10, som fariseerna la märke till. Stöld, 5 Mosebok 24:7. Och Andra Mosebok 21:16. Falskt vittnesbörd, 5 Mosebok 19:18-21. Och begär, 4 Mosebok 11:33-34. Så om man ska förkasta sabbaten på grund av det, så måste man förkasta alla de 10 budorden. För det var dödsstraff för alla de moraliska buden som Gud hade gett i de 10 budorden. Och då kan man undra, hur passar det här ihop med Nya testamentet? Ja, vad säger Nya testamentet om synd? Vad är synd för någonting? Enligt första Johannesbrevet kapitel 3, vers 4 så står det vadå? Att synd är brott emot lagen, eller hur? Och vad säger Bibeln? Vad säger Romarbrevet 6:23 att syndens lön är? Syndens lön är döden. Intressant. Har syndens lön på något sätt ändrats i Nya testamentet? Har den på något sätt, nu är det inte längre dödsstraff för synd? Faktum är att fortfarande så är syndens lön döden. Och vi ska utforska det här lite mer. Ni kommer att få en otroligt positiv bild, tror jag, utav Gud i slutet av det här budskapet. Så häng med. Men vi måste förstå att syndens lön är döden. Och det var det som israeliterna verkligen förstod. Men vi kan undra, varför är syndens lön döden? Varför är det så strängt? Vet ni, i Guds hjärta så bor den oändliga kärleken, eller hur? Men vet ni att i Guds hjärta så brinner också ett otroligt starkt hat. Ni kanske inte tror, ni kanske tänker att nej, men Gud, han älskar bara, han hatar inte. Men jag måste faktiskt få be om att respektfullt vara oense med dig om det. För i Hebreerbrevet kapitel 1, vers 8-9 så står det så här. Om sonen säger han, Gud, din tron står i evigheters evighet och rättens spira är ditt rikes spira. Du har älskat rättfärdighet och hatar orättfärdighet. Så hatar Gud också? Enligt Bibeln gör han det. Han hatar inte syndaren, men han hatar synden. Och vi kan undra, det är ju hemskt. Varför hatar Gud? Varför hatar Gud synden? Är det inte så konstigt att Gud hatar synden? För synden bär ansvaret för allt lidande som drabbar hans kära barn. Vet ni, orsaken till att Gud hatar synden är för att Gud älskar så otroligt mycket sina barn. Ni som är föräldrar, ni kanske skulle kanske känna igen er bättre i det här. Om någon person kidnappade ert barn och gjorde fruktansvärda saker med ditt barn, skulle du inte känna ett starkt hat emot det som den personen gör? Eller skulle du tänka, ja, det är okej. Nej. Det hade inte varit kärlek till ditt barn om du hade sagt att det är okej att de kidnappar mitt barn och gör massa fruktansvärda saker med mitt barn. Sann kärlek gör att du hatar det som den personen i så fall gör mot ditt barn. Och på samma sätt är det med Gud. Han hatar synden för att den skadar hans barn. För att han älskar sina barn så mycket. Det är syndens fel att krig och svält och miljöförstöring, tortyr, fruktan, skuld och skam och sorg och förräderi existerar. Det hade inte funnits om det inte hade funnits synd. Och därför är Gud så arg på synden. Många av oss, vi kanske gör tvärtom. Vi älskar synden och vi hatar syndaren. Men Gud, han gör helt tvärtom. Han hatar synden, men han älskar syndaren. Men hur passar det här då ihop med hur Jesus handlade? Han förlät ju den här äktenskapsbryterskan. Då måste han ha upphävt gamla testamentets dödsstraff. Låt oss slå upp till Hesekiel kapitel 18. Jag skulle vilja att vi får en annan bild idag utav gamla testamentets dödsstraff. Hesekiel kapitel 18. Många gånger så läser vi saker och ting ur sitt sammanhang. Men Hesekiel kapitel 18, här står det följande. Och det här är Hesekiel i vilken del? Är det i gamla eller nya testamentet? I gamla testamentet, eller hur? Okej, kom ihåg det. Det här är i gamla testamentet vi läser. Hesekiel kapitel 18, vers 20-23. Jag står så här. Vers 20. Den som syndar skall dö. Har vi läst det i Nya testamentet? Är det samma sak som i dödsstraffen? Att den som syndar, den som bryter mot de 10 budorden, den skall dö? Helt klart, det står det här. Vers 20. Den som syndar skall dö. En son skall inte bära sin fars missgärning och en far skall inte bära sin sons missgärning. Den rättfärdiges rättfärdighet skall vara hans egen och den ogudaktiges ogudaktighet skall vara hans egen. Vers 21. Lägg märke till det här. Men om den ogudaktige vänder om från alla de synder han har begått och håller alla mina stadgar och gör det som är rätt och rättfärdigt, då skall han förvisso få leva och inte dö. Det står i vers 22. Ingen av de överträdelser som han har begått skall då tillräknas honom. Genom den rättfärdighet han har visat skall han få leva. Vers 23 så säger Gud, skulle jag finna någon glädje i den ogudaktiges död? Säger Herren. Nej, jag vill att han vänder om från sin väg och får leva. Fantastiskt. Fanns det nåd i gamla testamentet? Fanns det nåd för de här dödsstraffen i gamla testamentet? Ja, det gjorde det. Ibland när vi läser de här verserna så tänker vi, oj, det fanns ingen möjlighet att komma ut ifrån det. Bibeln säger, gamla testamentet läste ifrån, det finns möjlighet. De kommer inte att dö om de vänder om och lägger bort sina gärningar. Lägg märke till vers 27, det står så här. När den ogudaktige vänder om från sin ogudaktighet och gör det som är rätt och rättfärdigt, skall hans liv bli bevarat. Otroligt. Det fanns nåd för det här. Hans liv skulle bli bevarat om de vänder om. Vers 28. Därför att han har kommit till insikt och vände om från alla de överträdelser han hade gjort, skall han förvisso leva och inte dö. Ändå säger Israels hus, Herrens väg är inte rätt. Är inte mina vägar rätta, ni av Israels hus? Är det inte era vägar som inte är rätta, säger Gud. Vers 30. Därför ska jag döma er var och en efter hans gärningar. Ni av Israels hus, säger Herren, Herren, vänd om och vänd er bort från alla era överträdelser för att er missgärning inte ska få er på fall. Kasta bort ifrån er alla de överträdelser genom vilka ni har syndat och skaffat. Ni har syndat. Och skaffa er, lägg märke till det här. Skaffa er ett nytt hjärta och en ny ande. Ty inte vill ni väl dö, ni av Israels hus. Jag finner ingen glädje i någons död, säger Herren, Herren. Vänd därför om, så får ni leva. Amen. Och så roligt. Ser vi den kärleksfulla bilden utav Jesus här? Gud älskar syndaren, trots att han hatar synden. Gud vill göra allting för att människan ska räddas. Gud var inte någon godtycklig person som bara sa, nu ska du dö, oavsett vad som händer med dig så kommer du att dödas. Nej, det fanns nåd. Det fanns nåd för den personen som bekände sin synd, som omvände sig utav sitt hjärta. Ordspråksboken 28:13, också återigen i Gamla testamentet, där står det klart och tydligt att den som bekänner, han går det väl. Har vi exempel på det i Bibeln? Ja, det har vi. Hur många av er känner till berättelsen om David och Batseba? Okej. David och Batseba. Vad hade David gjort? Begått äktenskapsbrott, eller hur? Han hade ljugit och mördat. Okej. Är det brott mot de 10 budorden? Vad säger lagen? Vad ska hända med David? Kommer han att dö enligt lagen? Enligt dödsstraffen? Helt klart, helt klart. Han har förtjänat döden och han borde dö. Natan kommer, han förklarar klart och tydligt inför David att kolla, du har gjort dig skyldig till de här sakerna. Du är den här mannen som har, han berättar en liknelse om ett får. Att han har tagit, en som har massa får tar en person som bara har ett får. Han berättar det här och David inser sin synd. Han kommer till insikt och vad gör han? Han säger, jag har syndat. Han ber om förlåtelse. Han skriver psalm 51. Och Natan, vad säger han? Kolla i andra Samuelsboken 12 och 13. Jag vill att vi ska läsa det här. Andra Samuelsboken 12 och 31. Nej, förlåt, 12 och 13. Då sade David till Natan, jag har syndat mot Herren. Han bekänner sin synd. Han omvänder sig. Det står så här. Natan sa det till David. Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du skall inte dö. David skulle enligt lagen stenas. Han skulle dödas. Men han fick nåd för han omvände sig. Det här är den bilden som Gamla testamentet ger utav dödsstraffen. Så om någon person kommer och säger till dig att Gud var grym i Gamla testamentet för att han hade massa dödsstraff, kom ihåg att det fanns nåd där. Det fanns nåd i Gamla testamentet. Lika mycket som i Nya testamentet. Och vad behövde en person göra om jag bad om förlåtelse i Gamla testamentet? Jo, jag tog ett djur, eller hur? Jag la mina händer på det, bekände min synd över det här djuret och det djuret dog i mitt ställe. Om jag omvände mig så var det den som fick mitt dödsstraff. Det här djuret dog i mitt ställe. Det här var Israels förståelse för frälsningsplanen. Och dödsstraffen går inte i konflikt med det. Kolla i femte Mosebok 21. Femte Mosebok 21, här har vi en av de här dödsstraffen. Och jag vill att vi ska läsa det här för att vi ska få en bättre bild. Vet, Satan, han tycker om att förvränga de texter som vi läser ur sitt sammanhang. Och han presenterar dem oftast i det värsta tänkbara ljuset. Femte Mosebok 21, 18, så står det så här. Förlåt, jag är i andra Mosebok. Femte Mosebok 21. Vers 18-21. Det står så här. Om någon har en uppstudsig och trotsig son som inte lyder sin far eller mor och inte lyssnar på dem, trots att de tuktar honom, så ska hans föräldrar ta honom och föra honom till de äldste i staden vid stadens port. Och de ska säga till de äldste i staden: det här är vår son. Han är uppstudsig och trotsig och vill inte lyda oss, utan är en frossare och drinkare. Då ska alla män i staden stena honom till döds. Du ska skaffa bort det onda från mig. Hela Israel ska höra detta och känna fruktan. Det låter hemskt när vi läser det, men vet ni, många gånger när vi läser det här så tänker vi att oj, okej, så fort någon var olydig mot sina föräldrar så skulle de stenas. Någon som har fått den bilden när de läste det här? Det är inte den bilden som Bibeln ger. För det står, vad är det står? Som inte lyssnar på dem trots att de tuktar honom. Okej, så det är inte bara att, det är en väldigt viktig detalj. Det är inte bara så fort någon var olydig så skulle det här hända med personen. Nej, det här var en person som ihärdigt fortsatte gång på gång att vara trotsig. Som vände sig bort ifrån sina föräldrar, ifrån Gud, som levde själviskt på, och till sin omgivnings stora skada. Då, och endast då, skulle dödsstraffet inträda. Varje uppstudsig son hade möjlighet att omvända sig, eller hur? Det står i Hebreerbrevet 10 om det här. Det som jag vill få fram i det här budskapet är att det finns nåd i varje dom som Gud ger. Det finns en utväg för varje dom som Gud ger. Han lämnar inte syndare hopplöst till undergång. Hebreerbrevet 10, vers 26, så står det så här. Eller låt oss läsa vers 28. Den som förkastar Mose lag skall utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte att den förtjänar som trampar Guds son under fötterna och håller förbundsblodet för orent? Det är intressant att det står där i vers 28. Den som förkastar Mose lag. Det står inte den som bryter mot Mose lag ska dödas. Utan den som förkastar lagen. Är det skillnad? Det är skillnad. En viktig skillnad. Dödsstraffet var den sista utvägen i Gamla testamentet. Varenda annan möjlighet försöktes göras för den här personen. Men Gud kan inte föreviga synden. För den skadar så otroligt många. Men i varje dom som Gud utfärdar så ger han alltid en utväg. Ta till exempel floden. När Gud sände floden, han skulle förstöra människans ondska. Fanns det en möjlighet ut? Fanns det inte en ark som de kunde gå in i och rädda sig? Det fanns det. Vad med Sodom och Gomorra? När Sodom och Gomorra skulle ödeläggas, fanns det en utväg? Gud sände änglarna dit till Lot. Och vad gjorde de med dem? Nej, de ville förnedra dem. Männen i staden omringade huset. De tog inte emot det här. Men det fanns en möjlighet. Och det var för att de förkastade den här möjligheten som de gick under. Endast de som förkastade utvägen gick under. Vad med Egyptens plågor? Fanns det möjlighet att undkomma de plågorna? Genom att stryka blod på dörrkarmen? Det fanns det. Vad med erövringen av Kana när Israels folk de skulle utplåna kananéerna? Fanns det nåd där? Vad med Rahab? Vet ni, hon bodde i Jeriko. Hon bodde i Jeriko. Och hon hörde talas om Guds folk. Och hon ville ansluta sig till dem. Vet ni, hon blir en del av Jesus släkttavla. Otroligt! En hednisk kanané som blir en del av Guds folk. Det finns alltid en utväg. Det var inte så att de här nationerna var dödsdömda och de kunde inte göra något åt saken. Nej, de kunde göra något åt saken. De kunde omvända sig. De kunde vända om ifrån sin onda gärning. För Gud vill inte se någon dö. Det hade varit det bästa. De hade möjlighet efter möjlighet efter möjlighet. Men eftersom de förkastade dem så blev Gud tvungen att göra någonting jobbigt. Jag vill bara gå in på det här. Men vad om en oskyldig person skulle dömas till döden? Var det inte risk för det i Gamla testamentet? Det skulle vara mycket orättvist, eller hur? Det skulle vara fruktansvärt hemskt om någon oskyldig skulle bli dödad. Men att döma någon till döden i Gamla testamentet var inte någon lätt sak. För det första så läste vi att 2 eller 3 vittnen skulle det finnas. Det räckte inte med ett vittne. Det var inte så att någon kunde bara börja anklaga någon för vad som helst. Utan de behövde 2 eller 3 vittnen och de behövde stämma överens deras vittnesmål. Om ni minns när de försökte anklaga Jesus för att döma honom till döden, så fick de kalla in falska vittnen, men ingen av dem stämde överens. På så sätt var det. I 5 Mosebok 19 så läser vi också någonting annat intressant. Låt oss läsa 5 Mosebok 19, vers 18 och 19. 5 Mosebok 19, vers 18 och 19. Det står så här. Det handlar om domarna under Israel. Så står det så här. Och domarna ska noga undersöka saken. Om vittnet visar sig vara ett falskt vittne som burit falskt vittnesbörd mot sin broder, ska ni låta detsamma drabba vittnet som han hade tänkt för sin broder. Du ska skaffa bort det onda från mig. Wow. Så om det var falska vittnen, det var inte riskfritt att vara ett falskt vittne. Om jag var ett falskt vittne och jag vittnade emot någon, då skulle jag vara säker på att det verkligen hade hänt. För falska vittnen, de blev behandlade på det sätt som de hade önskat att den anklagade skulle bli behandlad. Så det var en allvarlig sak. Och det gjorde att man noga tänkte efter innan man anklagade någon. I 5 Mosebok kapitel 17 så står det så här. Det här är väldigt intressant. Vers 8. Om det i något fall blir för svårt för dig att döma, det må gälla ett dråp, en rättsfråga, ett misshandelbrott eller något annat som kan orsaka tvist inom dina portar, då ska du stå upp och bege dig till den plats som Herren din Gud utväljer. Okej, så tänk er in i scenariot. Här har man en domstol uppe i Dan eller någon annan stad. Så blir det en konflikt där. Och de kan inte lösa den. De vet inte riktigt. Är han skyldig? Är han inte skyldig? Vad skulle de göra då? Ja, då skulle de bege sig till den plats som Herren din Gud utväljer. Alltså till Jerusalem. De skulle gå till helgedomen. Det står i vers 9. Och gå till de levitiska prästerna och till den som på den tiden är domare. De ska du fråga till råd, så de ska meddela dig vad som är rätt. Du ska göra det och de meddelar dig på den plats som Herren utväljer. Och du ska noggrant följa allt som de lär dig. Efter den lag de undervisar dig i och efter den dom de avkunnar för dig ska du handla. Du ska inte vika av från de ord som de meddelar, vare sig till höger eller vänster. Och så står det till och med vers 12. Men om någon handlar förmätet och varken vill lyssna till prästen som står där och göra tjänst inför honom, inför Herren din Gud, eller till domaren, då ska den mannen dö. Så det var mycket allvarligt att vara domare där. Man kunde inte bara säga, jag vet inte om han är skyldig eller inte, jag chansar på att han är skyldig. Nej, det var förmätet. Om det var någon tvekan, då skulle man gå till Jerusalem. Och i Jerusalem så var prästerna. Och de skulle fråga Gud till råds. Vet ni? Om ni går till 4 Mosebok kapitel 27. Vad var det som prästerna gjorde där? 4 Mosebok kapitel 27. Vers 21. Det står så här. Han ska stå inför prästen Eliasar, som genom Urims dom ska hämta svar åt honom inför Herrens ansikte. Efter hans ord ska de dra ut och efter hans ord vända åter. Han själv och alla Israels barn med honom och hela menigheten. Efter Urims dom ska de hämta svar åt honom inför Herrens ansikte. Intressant. Prästerna skulle inte bara tänka efter själva, vad tycker jag är bäst? Nej, de skulle rådfråga Gud. Och efter Urims dom, vad är Urim för någonting? Ja, det var så i Israels folk att prästen, den överste prästen, bar en tavla där det fanns två stycken stenar. Eller en dräkt bar han, med två stycken stenar. Och den ena hette Urim, den andra hette Tumim, som man kan läsa om i andra Mosebok. Och Ellen White ger oss lite insikt i vad det var som hände när man frågade Urim om råd. Hon skriver i Patriarker och profeter sida 351. Två stora glänsande ädelstenar satt på den högra och vänstra sidan av domskölden. Dessa kallades för Urim och Tumim. Med dem visade Gud sin vilja för överste prästen. När någon fråga lades fram inför Herren för att avgöras, omgav ett ljussken ädelstenen på den högra sidan som ett tecken på hans samtycke eller bifall. Men om ett moln överskuggade stenen på den vänstra sidan var det ett bevis på avslag eller ogillande. Intressant, va? De hade direkt kontakt med Gud. Så de kunde komma, om det var en riktigt svår fråga, så kunde de be inför Gud och de kunde säga: Gud, är den här mannen skyldig eller inte? Och då så skulle Gud uppenbara det genom de här stenarna. Känner Gud varje människas hjärta? Tror han dömer orättvist? Nej. Gud säger att jag avskyr det orättvisa. Så det rådde ingen tvekan. Jag ska säga så här. Så länge Israel följde Gud så fanns det inget orättvist i Israels tribunal, i deras domstol. För Gud var högsta domstol. Han var den högsta domstol. Så självklart, det skulle inte bli några som helst misstag där. Nu idag så har vi inte dessa medel. Och vi kan inte ha ett lika rättvist system längre. Men låt dig inte luras till att tro att syndens lön är någonting annat idag än vad det var förut. För Gud, han kommer att döma hela världen med rättfärdighet, står det. Det kommer en tid när varje hjärtans tankar kommer att uppenbaras. Och varje ihärdig förtryckare kommer att få igen för vad han har gjort. Och bara för att Gud dröjer med straffet nu betyder det inte att han ser mellan fingrarna idag. Ni vet, Gud, han står inför ett otroligt svårt dilemma. Ibland när man hör att människor tar upp det här som ett argument mot kristendomen, så blir jag är nästan småler ibland lite grann. För man tror att det är så enkelt. Men Gud har ett dilemma. Visste ni att Gud har ett dilemma? Dilemmat är just det att det han älskar mest av allt är ihoptrasslat med det han hatar mest av allt. Så vad ska Gud göra? Han måste skilja på de här. Om han ska kunna rädda den ena och förstöra den andra. Ni har hört det här uttrycket: varför tillåter Gud ondska? Okay? Det är också en vanlig invändning mot kristendomen. Okay? Så liksom man säger, hur kan Gud tillåta sådana här hemska saker händer? Varför ingriper inte Gud? Varför gör han inte någonting? Och stoppar de här sakerna. Vet ni, det är precis det han gjorde i Gamla testamentet. Exakt det som han gjorde i Gamla testamentet. Och då anklagas han för att vara grym och ondskefull. Ser ni de här två sakerna? Varför var Gud så hemsk i Gamla testamentet? Och sen sa han, varför tillåter Gud ondska? De går i konflikt med varandra. Okej, i Gamla testamentet så grep Gud in på ett mer aktivt sätt kanske. Han gjorde det också i Nya testamentet. Men då anklagas han för det. Så oavsett vad Gud gör så blir han i alla fall anklagad. Den här frågan är inte så enkel som många tycker. Som många tycks tro. Gud måste fatta tuffa beslut ibland. Vet ni det? Gud måste fatta tuffa beslut. Han vet att han kommer att missrepresenteras utav hans fiender. Han vet att han kommer att bli anklagad. Men han måste ändå fatta de bästa besluten utifrån sin oändliga vishet. Och jag prisar Gud att han inte handlar efter vårt begränsade förstånd och våra begränsade förväntningar. Utan att han handlar i överensstämmelse med sin oändliga vishet. Gud kan inte föreviga synden, för det skulle skapa en evig plåga. Gud tycker inte om att straffa, vi läste om det, eller hur? Han gläder sig inte över någon ogodaktig död. I Bibeln så beskrivs till och med Guds straff som ett främmande verk. Någonting som man inte tycker om att göra, ett nödvändigt ont. För att kunna bevara lyckan i universum. Förlåt, vad är alternativet? Vad är alternativet? Varför är syndens lön döden? Vad skulle vara alternativet istället? Det är att låta synden fortsätta. Men för att slippa att straffa miljontals människor så låter han ibland tusentals människor gå under. Gud straffar inte människor i Gamla testamentet främst på grund av att de förkastar honom, men på grund av vad de gjorde mot sina medmänniskor. Tänk er, synden är inte någonting isolerat som jag kan ha för mig själv. Det är något som påverkar andra människor runt omkring mig. Det kommer skada många, många fler än dig själv. Och vad ska Gud göra? Ska han ingripa? Eller ska han bara låta allting fortgå? Och bli en enda laglöshet. I nåd till majoriteten, om man får använda det uttrycket. För att de inte ska bli infekterade utav samma upprorsanda. Så måste Gud ibland gripa in och sätta ett stopp för vissa människor. Som har gått så långt att det inte finns någon återvändo. I Patriarker och profeter, sida 265, så skriver Ellen White om ett av Guds straffdomar. Och det står så här. Det var även en nåd mot syndarna själva, att Gud gjorde ett slut på deras onda beteende. Hade deras liv skonats, skulle samma anda som lett dem till att vara olydiga mot Gud uppenbara sig genom fientligheter och stridigheter ibland dem själva. Och de skulle slutligen ha förgjort varandra. Det var av kärlek till världen, av kärlek till Israel och även till överträdarna som brottet blev skyndsamt straffat med förskräcklig stränghet. Det här har hjälpt mig att förstå en hel del av det som händer i Gamla testamentet. I psalm 32, vers 10, så står det så här. Den ogudaktige har många plågor, står det. Men den som förtröstar på Herren omger han med nåd. Den ogudaktige har många plågor. Vet ni, det är inte ett glädjefullt liv att leva ett ogudaktigt liv. Och därför är det till och med i kärlek till syndaren, den ihärdiga syndaren som lever i upproriskhet, som han drar ett streck för den personens liv. I alla Guds handlingssätt så visar Gud sin nåd. Till och med i hans domar. De goda nyheterna som jag vill avsluta med här är att även när det handlar om den slutliga döden, det dödsstraffet, så finns det en utväg. I Johannes 3:16 så står det att Gud älskade Gud världen, att han utgav sin enda son så att de som tror på honom inte skall gå under utan ha evigt liv. Det finns en utväg för oss. Precis som det fanns nåd för de dödsdömda syndarna i Gamla testamentet, så finns det nåd för oss Det finns hopp för oss. Jesus kom för att ge oss en andra chans. Han tog straffet på sig. Och endast de som envist och hårdnackat fortsätter i uppror mot Gud kommer själva att få bära syndens straff. Jesus har burit varenda människas straff. Men de som inte vill ta emot det här, de som förskjuter det, de som förkastar möjligheten ut, så kommer Gud respektera deras val. Han kommer säga, okej, du får ta det själv. Han tycker inte om det. Men det är ett nödvändigt ont för att etablera lyckan i universum. Gud vill ge oss ett nytt hjärta. Han vill ge oss ett nytt sinne så att vi kan hata synden och älska vår nästa så som Gud gör. Men han kan bara göra det om du ger honom tillåtelse i ditt liv. Jag vill läsa en sista vers i Hosea. Hosea kapitel 14. Hur ska vi omvända oss till Gud? Hur ska vi göra? Hosea kapitel 14, vers 2-3, en av mina favorittexter nu på senaste tiden. Det står, vänd om Israel till Herren din Gud. Gamla testamentet, okej? Okay? Gamla testamentet. Här är berättelsen, här är vägen till Kristus, den boken i Gamla testamentet. Det beskriver hur vi omvänder oss. Och det står så här, vänd om Israel till Herren din Gud. Ty genom din missgärning har du kommit på fall. Vers 3. Hur ska vi vända om då? Ta med er ord och vänd åter till Herren, okej? Säg till honom, står det sen. Säg till honom. Hur talar vi till Gud? Vi gör det genom bön. Hur omvänder vi oss? Vi omvänder oss genom bön. Genom att säga till Gud. Vad ska vi säga till honom? Förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Fantastiskt, va? Här är Gamla testamentet. Förlåt oss alla våra synder och ta nådigt emot oss. Vi överlämnar oss själva till Gud. Så det är det vi gör. Vi bekänner våra synder. Vi överlämnar oss till Gud. Det är så vi omvänder oss. Och har vi gjort det? Har vi bekänt våra synder? Har vi sagt Gud i bön? Vi säger till honom, Gud, du får mitt hjärta. Jag ger dig hela mitt väsen. Då är vi omvända. Även om vi inte känner oss omvända, så är vi omvända där. Och vi kan, som det står sen, prisa Gud. Det står, då ska vi prisa dig med våra läppar. Vi kan prisa Gud för att han har tagit bort den här dödsdomen över oss. Även om vi inte känner oss förlåtna, så är vi förlåtna. Om vi har gjort de här stegen. Vi har sagt till Gud, förlåt mig alla mina synder och ta nådigt emot mig. Otroligt. Satan vill få oss bort ifrån Jesus. Han vill få oss att säga, du är ovärdig. Du är inte värdig att komma till Jesus. Men tro inte på honom. Tro inte att du är en för stor syndare. Även om du har förtjänat döden, så har Jesus tagit din död. För att ge dig hans liv. Han utgav sin son för din skull. Han har skapat en utväg för varje syndare. Så när Satan säger att du är en för stor syndare, så säg till honom att jag har en större frälsare. Vi kan besluta oss för att idag gå till Jesus i bön och be om ett nytt hjärta. Och sen kan vi sluta att gräma oss över det förflutna. För Jesus har förlåtit oss. Han har renat oss. Och i det ögonblicket så har han strykt ett streck över din synd. Och du kan prisa och jubla för det. Och det är min uppmaning till varje person här inne. Att inte skjuta upp det beslutet. Våga lita på Gud. Våga säga till honom, förlåt mig, mina synder, och ta nådigt emot mig. Jag kommer att avsluta med en bön. Och under bönen så vill jag lämna en kort stund där du kan säga dessa ord till Jesus, om du önskar. Om du vill säga de här. Förlåt mig mina synder och ta nådigt emot mig på ditt sätt. Låt oss böja våra huvuden.